Ja, vad härligt att få vara här. Tack så väldigt mycket för inbjudan. Jag hoppas nu att ingen förväntar sig en vanlig predikan, utan nu ska jag berätta lite grann om vad Gud har gjort i mitt liv. Men som vi sjöng här, vi har en trofast Gud. Han är med. Och han är med oss alla varje dag. Han sviker inte. Innan vi börjar ska vi börja med att be. Jag tackar dig, Fader, att du ska bli synlig idag. Jag tackar dig, Jesus, att du blir uppenbarad för människor som har kommit hit. Tack att inte jag ska bli synlig, utan du ska ses vem du är och vad du kan göra i en vanlig människas liv. Tack att du vill möta oss. Du vill möta var och en som har kommit hit. Och du vill ge av ditt goda. Tack för du är trofast. I Jesu namn. Amen. I klagovisorna i Bibeln så står det att Herrens nåd är ny varje morgon. Det står att det inte är ute med oss och det är inte slut med hans barmhärtighet. Den är var morgon ny. Ja, stor är din trofasthet. Och så fick jag ett annat ord också som jag tänkte jag ska ta innan jag börjar berätta. Och det är från psalm 145. Där står det att Herren är trofast i allt han säger och kärleksfull i allt han gör. Herren uppehåller alla de som är på väg att falla och han reser upp de nedböjda. Jag tror att min berättelse är inte värre än någon annans. Men jag tror att det visar på en trofasthet och en ovanlig Gud mitt i det hela. Och jag tror att du kanske kan applicera dig där du befinner dig. Om du kämpar med någonting, om du har sjukdom eller om det är något annat, så är min förhoppning att det ska ge hopp. Men vem är jag då? Ja, jag är småländska, det kommer ni nog att höra. Jag är uppväxt i Vetlanda, gift med Peter, min drömprins sedan 41 år tillbaka. Han är också smålänning, han är från Nässjö. Och vi har 6 vuxna barn och 4 små barnbarn. Härligt med barnbarn, det är fantastiskt. Och vi är alltså nu ute då i tjänst för Herren, åtminstone halvtid ute i tjänst. Och reser runt, speciellt i Mellansverige. Och jag har fått förmånen att predika, undervisa och givetvis få berätta om vad Gud har gjort i mitt liv. Och sen har jag varit och hjälpt till nu i 2 års tid i Philadelphia i Valla, en pingstförsamling. Innan dess så var jag pastor i Korskyrkan i Vingåker, en EFK-pingstförsamling. Så det är lite av den tjänst som vi står i nu i alla fall. Men jag är ju en väldigt vanlig människa då, som har varit med om ganska ovanliga händelser kan man väl säga. Och till och med så att jag blev kontaktad av Sjöbergs förlag och vi har skrivit en bok om vad Gud har gjort i mitt liv som heter just Mitt livs mirakler tillsammans med B. Turesson. Och sen har jag fått förmånen nu då och glädjen att skriva min egen bok, andaktsbok som heter Hört från far, som har samma namn som min Facebookgrupp som jag har startat med drygt 6700 medlemmar. Så det är lite om mig, men jag är ganska vanlig, har Sveriges vanligaste namn. Jag är ganska tråkig för jag talar bara om Jesus. Det är bara Jesus hela tiden. Det finns inte så mycket annat här att hämta. Tycker om att fotografera, tycker om att skriva, tycker om lite natur och sådär också. Det är det. Jag vet inte hur många av er som känner till den här dikten Fotspår i sanden. När jag hade precis som nyfrälst träffat Peter och skulle hälsa på, så hos min blivande svärmor hängde den här fina tavlan med en sandstrand. Och så var det två fotspår jämte varandra. Och så på ett ställe var det bara ett par fotspår. Och det här var tydligen en man som hade haft en dröm. Han hade drömt att han hade gått genom livet, och livet var längs sandstranden. Och han hade gått tillsammans med Herren, med Jesus, genom livet. Men så var det på ett ställe där det var bara ett par fotspår. Och då vände han sig om till Herren och så säger han: Gud, vad var du under den där tiden i mitt liv när jag hade det så jobbigt? Varför lämnade du mig då? Var fanns du då? Och då svarar Gud: det var då jag bad dig. Och det är precis det som jag fick uppleva i mitt liv. När det var som svårast och när det kändes som tyngst, så bad han mig på ett övernaturligt sätt. Och det kan han göra. Mitt i det där jobbiga så kan man ändå uppleva att han är nära. Och jag hoppas nu då att det här ska ge hopp och att det ska ge tro till dig. Att har Gud gjort det för mig, då kan han också göra det för dig. Men jag ska väl börja lite från början då, för att det är ju så här. Inte alla från början, men ungefär när jag är så där 18 års åldern, så kommer det in en kvinnlig pastor på frisersalongen där jag gör mitt sista praktikår, från Tingsryd. Och det var därför jag nämnde det här nu. Ingrid Thordsson, om ni känner till henne. Och hon börjar prata med mig och få nöd för mig. Och börja be för mig, berättade hon efteråt. För jag var uppväxt i ett icke-troende hem. Jag har aldrig gått till söndagsskolan. Jag hade väldiga funderingar på Gud när jag var liten. Jag låg ofta på gräset hemma när jag var liten och talade med molnen, för jag trodde Gud var där. Och jag hade en slags självklar tro på Gud som liten. Men sen när man kom upp i tonåren och så där, så skulle det inte pratas om det där. Och jag fick inga svar någonstans. Jag läste inte Bibeln. Visste inte speciellt mycket vad Jesus hade gjort. I 18-årsåldern så bor jag i en lägenhet, för jag går min utbildning då i grannstaden Nässjö och har flyttat dit. Och på något konstigt sätt så har mamma skickat med en Gideonit-testament, ett sånt här nya testamente, fast att hon själv inte var troende. Jag är ensam och kommer från en stor familj och tycker det är jobbigt att bo själv. Och känner att jag är mörkrädd och tycker det är svårt att somna på kvällarna. Så där vid 22:30 på kvällen så har jag fortfarande inte somnat och får en tanke. Och nu efteråt så vet jag att det är Gud som talar på det sättet, när man får en tanke som man inte tänker, utan det bara finns där. Och jag får den här tanken att jag ska leta rätt på det här Gideonit-testamentet. Jag hittade den i bokhyllan. Den var dammig, kom jag ihåg. Och började läsa evangelierna för första gången i mitt liv. Jag läser Matteus, Markus, Lukas och kommer till Johannes evangelium. Och jag är helt fascinerad. Här står det om Guds son, Jesus, att han föddes som människa och kom ner hit och hade liksom ett uppdrag och blev korsfäst, dog för min skull och sen blev levande igen. Och någonting grep tag i mig. Jag förstod inte allt, men jag förstod att det måste ha hänt på riktigt. Där och då ber jag min första bön i hela mitt liv. Och har man inte en erfarenhet av kyrkan så vet man inte ett dugg hur man ska be. Men jag tänkte att ja, men det måste ju vara att samtala med Gud. Så jag säger, Gud, finns du? Hjälp mig då så att jag kan sova i natt. Omedelbart så får jag en syn. Men jag visste inte att det heter syn på den tiden. Men jag ser mig själv ligga i en stor hand, i Guds hand. Och sen somnar jag och sover det bästa jag gjort sedan jag flyttade hemifrån. Och mörkrädslan försvann efter den stunden. Hela den sommaren så fortsatte jag att läsa Nya testamentet. Jag läser ett par gånger och jag börjar aktivt att be till Gud. Men jag kände ingen som var kristen. En gång smög jag in i pingstkyrkan i Nässjö. Jag gick in på läktaren, men jag vågade inte stanna kvar, så jag smög ut innan gudstjänsten var slut. Men sen hade ungdomarna ett kristet café i Nässjö. De har gått tillsammans från olika samfund och hade det öppet varje torsdag. Och det där hade jag fått reda på. Alltså det smög jag dit och de var jättetrevliga ungdomarna där och bjöd på fika och vi spelade Fia och de var jättegulliga. Men ingen sa något om Jesus. De kanske inte tordes för de visste ju inte varför jag var där. Men jag går hem och är lite besviken efter det att ingen sa någonting. Så ända till december dröjer det. Då träffar jag en tjej som har varit aktiv i kyrkan och berättar för henne att jag har kommit till tro på Gud. Vad gör jag nu? Och vad roligt, säger hon. Jag är ju inte aktiv i kyrkan längre. Men det ska vara ett kristen konsert här i Jönköping. Vill du följa med? Och det gjorde jag. Och efter den konserten så fick de här som spelade i bandet be tillsammans med mig. Och jag fick be frälsningsbön. Och jag kom till tro på Jesus och blev frälst. Och jag vet att jag bad, tack Jesus för att jag fått komma hem. Du vet, jag hade en längtan efter någonting mer. Att det måste finnas någonting mer än det vi ser. Jag hade aldrig upplevt det som kallas för frid. Men när jag fick ta emot Jesus så fylldes mitt inre med ett lugn, en frid. Omedelbart. Och det var en sån underbar, härlig känsla. Där började ju då en resa, för livet är ju en resa med Herren. Det kom hem mängder med ungdomar hem till mig med en gitarr, en bibel, te och frallö två gånger i veckan. Och där läste vi bibeln tillsammans, vi bad och vi lovsjöng Herren. Och jag fick nya vänner, det var helt fantastiskt. Sen var det ju i det här ungdomsgänget, vi var många, så var det ju en mörk, lång, snygg kille som hette Peter. Och han kom en kväll med motorcykel, för jag hade åkt motorcykel också. Och på den vägen blev vi ett par. 4,5 månader senare så förlovade vi oss. 1 år senare så gifte vi oss. Men det är en annan berättelse, det får ni läsa om i min bok. Vi gifte oss och jag gick med i en öanförsamling som heter Tabernaklet i Nässjö, som var Peters hemförsamling, där Peter och där Ingrid och Conny Thordsson var pastorspar. Så Ingrid, som hade börjat be för mig på frisersalongen, fick även förmånen att viga oss, som både Ingrid och Peter vigde oss när vi gifte oss. Så det var fantastiskt. Vi bodde senare i Malmbäck och vi fick 2 barn, flickor. Men vi hade en väldig längtan efter att tjäna Gud. Vi ville mer. Vi ville förkova oss och leva helt och hållet för Herren. Så vi upplevde att vi skulle flytta och gå på bibelskola i Kungsängen i Arken ett år. Och på helt övernaturligt sätt så fick vi en bostad i Kungsängen. Och vi kunde flytta med två små barn, en stor kollihund och två katter. Det hade varit mitt avtal med Gud att vill du att vi ska gå på bibelskolan så måste djuren få följa med också. Och det fick de, och vi kunde hyra ett jättefint boende möblerat trots att vi hade djur. Så Gud är trofast. Sen under den här bibelskoletiden så lär vi känna en väldigt trevlig kvinna som bodde i Flen. Och det visade sig att hon var pastorsfru. Och vi hamnade så småningom i Flen efter bibelskoletiden då och var med i en pionjärförsamling i Flen där allting var ganska nytt och där de höll på att starta upp ett arbete i lilla Flen. Och vi är aktiva i församlingen, vi har en bönegrupp. Jag jobbar som frisör, har ett eget företag. Och vi får fler barn, vi får tre barn och sen utökas familjen med fyra barn och sen har vi fem barn. Peter får ett erbjudande om en anställning som möbelsnickare, inredningssnickare. När han kommer dit för anställningsintervju så erbjuder de honom kompanjonskap. Så han efter ett tag blir egen företagare och har ett snickeri utanför Flen. Allting går väldigt bra för oss. Vi lever ett aktivt liv. Våra tjejer tyckte om att rida och jag var ute och sprang. Och Peter jobbade väldigt mycket. Och ja, vi var engagerade överhuvudtaget. Vi har byggt ett hus, i en nybyggt hus och vi har det bra. Men du vet, livet är ju både uppgångar och nedgångar. Ibland så blir det inte riktigt som man har tänkt sig. En morgon, en natt när jag ska gå upp i badrummet efter att ha varit ute och sprungit en löprunda, så känner jag en intensiv smärta i ryggen och ner i mitt högra ben. Och jag har svårt att komma upp ur sängen överhuvudtaget. Och jag förstår att jag antagligen fått en ryggskott eller ett diskbråck i ryggen. Och det gör fruktansvärt ont. Men jag tänker att det här ryggskottet och jag får vila ett par veckor och sen är jag tillbaka igen. Jag meddelar mina kunder på frisersalongen hur läget är. Men det skulle visa sig att jag kommer inte tillbaka till min frisersalong överhuvudtaget efter den händelsen. Den här intensivt skärande smärtan som gör att man knappt koncentrerar sig på någonting annat. Den sitter kvar i 7,5 år. Dygnet runt, 24 timmar om dygnet. Under en liten period när jag väntade vårt sjätte barn så blir det något bättre för att sen komma tillbaka. Där förändras saker och ting väldigt raskt. Jag blir sjukskriven direkt och jag blir remitterad till en magnetkameraundersökning. Och de ser förslitningar i ryggen. Jag är alltså i 35-årsåldern. De ser förslitningar som ser ut som en 70-åring. Men de kan inte direkt konstatera vad det är som utlöser den här intensiva smärtan. Jag får diagnosen långt, långt senare. Så jag kommer nu att bollas från läkare till läkare efter undersökning. Och hela vårt liv förändras väldigt hastigt. Vi tar ett beslut att sälja vårt fina hus. Jag lägger ner min frisersalong. Det blir tyvärr till slut så att Peters firma också går i konkurs på grund av andra anledningar. Och vi kan inte vara lika sociala längre, för jag orkar inte. Och livet blir tufft. Men du vet, Gud har ju lovat att vara med oss alla dagar. Och han är med. Han är med även när det ser tufft ut och mörkt ut. Tiden går och min vardag ser ut så här att jag tar smärtstillande tabletter och så kan jag göra en sak per dag. Dammsuga ett rum, baka en kaka eller någonting. Det var vad jag klarade av. Och i och med att jag hade väldigt svårt att sitta och väldigt svårt att stå långa perioder så behövde jag den här omväxlingen hela tiden. Och det här var ju när vi hade fem barn, de var väldigt små. Så att det var ju, de var ju vana vid att ha en aktiv mamma, men nu blev det ju helt annorlunda. Och Peter fick ta ett väldigt stort ansvar när det gällde att ta skolan och allt det här, alla kontakter och allt det här då. Och det är klart att det som var jobbigt för mig under den här tiden var ju att man inte kunde vara mamma och orka på samma sätt. Vi hade väldigt svårt att åka iväg på semester och såna här saker. Det funkade inte att sitta i bilen för mig och såna här grejer. Jag är ganska smärttålig så att jag gjorde mitt bästa ändå. Jag blev inskriven på smärtkliniken i Eskilstuna bland cancerpatienter. Där får vi åka dit en gång i månaden och jag får kortisoninjektioner och smärtstillande blockader. De satte de här kortisoninjektionerna på 14 ställen i ryggen. Så att det blir muskelknutor som blir inflammerade hela tiden. Så att sen fick jag även sån här dagkirurgisk ingrepp när de satte stora blockader rakt in emellan lederna i ryggen. Men ingenting hjälpte. Och jag bollades från sjukgymnast till sjukgymnast, men de hittade aldrig någonting som fungerade ordentligt. Och jag hade en jättefin läkare som själv var troende, men han var ju bekymrad att han inte kunde hjälpa mig ordentligt. Så att framtidsutsikterna för oss, vi tog inte ett år i taget. Vi tog inte en månad i taget, utan vi tog faktiskt en dag i taget. Så levde vi under de här åren. För att det berodde väldigt mycket på hur dagsformen var och hur man kände sig. Mitt i det här så lägger min kropp fysiskt av. Och till vår stora förvåning, men samtidigt stora glädje, så blir jag gravid. Och vi väntar vår lille bonus. Han är ett sladdbarn, det är 8 år emellan. Och samtidigt så blir vi ju väldigt, väldigt rädda hur jag ska klara av det här med en bebis när man har sådana fruktansvärda smärtor. Men Gud var god, under perioden när jag var gravid så minskade smärtorna något. Så jag klarade det. Sen kom de tillbaka igen efter han var född. Och det blev att byta blöjor när man stod på knä och såna här saker. Man fick försöka på alla möjliga sätt att hantera smärtan. Så att det blev drägligt, att det fungerade överhuvudtaget. Under den här tiden så visste jag vad Jesus hade gjort på korset. Jag trodde att han hade burit våra sjukdomar på sitt kors. Någonstans där och så det liv jag levde så tänkte jag, det måste vara någonting jag har gjort fel. Eftersom jag är så här sjuk. Men det var inte sant. Vi gör alla fel, vi är inte felfria, det är inte så jag menar. Men sjukdom, det finns här i världen. Och det drabbar oss ibland. Och varför, det vet jag inte. Men det är väl genom syndafallet, det kom in sjukdom i världen helt enkelt. Men en sak jag skulle få erfara långt, långt senare, det var att Gud vill inte se sina barn sjuka. Gud som är förebilden för allt vad far och pappa heter. Vilken god pappa vill se sina barn sjuka? Men varför alla inte blir helade, det vet jag inte. Men jag vet att han vill hjälpa. Så mycket vet jag. I december efter 7 år så blir jag kallad till överläkaren i Nyköping. Och jag har själv fyllt i en blankett om att bli stelopererad i ryggen på en ryggklinik i Strängnäs. Läkaren hade velat gjort en ny magnetkameraundersökning. De hade fått en nyare, modernare variant. Och nu blev vi kallade för att han skulle berätta vad de hade sett. Och jag kommer dit så säger han att vi kan inte steloperera din rygg. Det är för riskabelt. Jag hade 3 diskar som var komprimerade. Men de hade inte komprimerats fullständigt, men det var nästan. Så han sa, börjar vi steloperera så kan det kollapsa. Och då, det blir inget bra för dig, sa han. Det är för riskabelt. Sen hade jag 1 disk som for fram och tillbaka, för jag var överrörlig i lederna. Och den här disken, den var hela tiden mot en nervrot och irriterade. Och därför hade jag smärta nere i benet. Och sen så klämde han med såna här, tryckte med nålar in. Och jag hade känselbortfall i benet också. Så jag kände inte på ena sidan av benet. Och han säger så här i överläkaren efter 7 år att vi kan inte hjälpa dig något mer. Jag tror att din kropp kommer att stabilisera sig när du är omkring 70-årsåldern. För då kan leder och alltihopa gå ihop och bli lite stelare. Och har du tur då så kommer din disk att hållas på plats. Och smärtan blir något bättre. Och det här ville man inte höra när man var i 40-årsåldern. Att man skulle leva ett liv med sån smärta i 30 år till. Så det blev jobbigt. Och jag blev ledsen. Det går ett par månader. Och vi tar som sagt 1 dag i taget. Och vår lille bonus, Gabriel, han har nu blivit 5 år. Och vi är med i en liten nystartad församling i Katrineholm som heter Agape. Det är Rickard Lundgren var det som startade den, ifall ni känner till honom. Och Rickard Lundgren, han har talat om för oss att det kommer en man som heter Christer Borg till Eskilstuna. Och jag tycker att ni ska göra allt ni kan för att orka komma och lyssna på honom. Vi visste ingenting om den här mannen och vi tänkte att det här låter ju trevligt och vi skulle göra ett försök att åka. Och vi hade talat om det här för våra barn. Och kvällen innan vi ska åka så ska jag lägga Gabriel för natten. Och jag läser barnens bibel för honom. Och jag läser om kvinnan med blodgång och Jairus dotter, om ni känner till den bibelberättelsen. En flicka som Jesus uppväcker från de döda. Och en kvinna som blir helad från en blodsjukdom. Och jag ber med honom och vi ber tillsammans och så säger jag, kramar om honom och säger godnatt och ska gå ut ur rummet. Och då hör jag en 5-årings stämma, bestämd röst som säger, mamma, Du säger att Jesus är densamme idag som han var då. Och så pekar han på barnens bibel. Ja, han är densamme, säger jag. Bra, då blir du frisk imorgon. Och du vet när en femåring säger så där, och jag kände det var som att det gick rakt in i hjärtat. Och jag känner att jag blir alldeles rörd. Så jag bara säger godnatt och går ut, och jag känner att tårarna kommer. Och så kommer den där lilla tanken. Det där lilla fröet, du vet, senapskornet. Som är så litet och oansenligt så vi tänker knappt på det. Den där tanken, tänk om. Ja, tänk om. Så går jag in i sovrummet. Och där i sovrummet så hänger det faktiskt en löparjacka. Jag hade ju sprungit mycket regelbundet innan jag fick ont i ryggen. Och när jag sprang de här 7 åren, då prenumererade jag på en tidning, en löpartidning. Och jag hade precis i dagarna förnyat min prenumeration. För de hade ringt och så hade de frågat ifall jag ville förnya. Och då fick man en present, en premie. Och det var en löparjacka. Och jag vet att jag tänkte det, men varför har jag förnyat den här prenumerationen? Jag kommer ju inte ens ner för trappan hemma. Jag kan inte ens gå 100 meter. Men jag hade gjort det. Och jag hade fått den där löparjackan. Och den hängde där precis efter det att Gabriel hade sagt att jag kanske... Och jag hade tänkt att tänk om. Så hängde den där. Och vi åker iväg, kvällen efter så åker vi iväg till Eskilstuna och vi lyssnar på den här mannen, Christer Borg. Han är EFS-präst nu förresten. Och när han har predikat färdigt så får han det som kallas för ett kunskapens ord. Han upplever att Gud säger att någon som är där och lyssnar har väldiga smärtor i ryggen. Och jag var väldigt blyg på den tiden så jag vågade inte ge mig till känna. Så han fick säga det ett par gånger. Och så säger han, skulle du vilja komma fram så skulle jag vilja be för dig. Och jag reser på mig och går fram. Och när jag går fram så ser jag Jesus på korset. Jag ser Jesus hänga där. Och jag upplever så starkt att han gjorde det. Än en gång för mig personligen. Han hade ju alltid varit min herre sedan jag blev frälst. Och jag hade ju läst Bibeln varje dag och bett. Men jag känner verkligen att jag går till honom. Och Christer Borg, han kommer fram och lägger sin hand på min axel. Och så ber han. Och medan han ber så känner jag som en... Någon trycker till i ryggen som en tumme. Så jag tittar upp och vänder mig om. Men det finns ingen där. Och sen släpper det här som känns som en tumme. Och smärtan är helt borta. Den är fullständigt borta efter drygt 7 år. Och du vet, när man upplever det där, då... Jag kände mig som Petrus som hade fått fiskarna i nätet, att det var alldeles för mycket. Gud, jag blev alldeles förkrossad. Så istället för att ropa och bli högljudd så kände jag att tårarna bara rann och jag blev alldeles tyst. När Gud möter en med sin godhet, då känns det nästan för mycket. Jag vet på hemvägen när vi sitter i bilen hem sen så Peter, han förstår inte riktigt vad som har hänt. Han har ju sett sin fru varje dag ha så ont och besvärligt. Så han börjar prata om deklarationer och såna här saker. Så sitter jag där i min lilla bubbla med Herren och vet att jag har blivit frisk. Men han skulle så småningom förstå att det var på riktigt. Jag vet, när jag gick och lägger mig på kvällen så vaknade jag vid femtiden, för det brukade vara den tiden vid 16:30 där jag vaknade på grund av att jag har sådana smärtor. Och jag vaknade vid femtiden, jag ligger på ryggen i sängen och jag vet, jag tänker, jag vågar inte röra på mig. Tänk om smärtan har kommit tillbaka. Men den hade inte det, utan jag skuttade upp och det kändes ingenting. Absolut ingenting. Ett par veckor senare, en månad senare, så är det morsdag. Och då får jag en morsdagspresent som var speciell. Barnen och Peter hade köpt ett par guldfärgade löparskor. Du vet, Gud gjorde något ordentligt i min rygg. Jag testade den där månaden allt. Jag bar såna tunga trädgårdsplattor. Jag var ute och sprang 3 dagar i veckan med lovsång i öronen. Jag provade att göra kullerbytte och jula till Gabriels förtjusning, som aldrig sett sin mamma jula. Han tyckte det var jättehäftigt. Så att Gud gjorde det ordentligt. Det enda jag ångrade då var att jag inte gick tillbaka till min läkare. Han hade precis flyttat och fått en ny tjänst. Så jag fick det aldrig bekräftat vad som hade hänt med min rygg. Jag var ju sjukpensionär, hette det på den tiden. Så jag ringde till Försäkringskassan och så berättade jag då att jag var bra i ryggen, men jag var inte frimodig nog att tala om vad som hade hänt. Utan jag sa till min handläggare att jag är mycket bättre nu och jag känner att jag kan inte ta emot sjukpension. För det kan jag inte göra om jag är bra. Så att jag vill liksom bara meddela er att hur läget är. Och då säger hon, åh Gud så roligt, säger hon. Ja, men det är honom vi ska tacka för, säger jag. Och nu, hör och häpna, Försäkringskassan på den tiden, jag blev inte utskriven på en gång. Hon ville inte det. Men jag sa det, det är inte rättfärdigt att ta emot den här sjukpensionen. Men hon envisades. Så hon sa, vi gör så här. Du får sjukpension i 3 månader. Och hör jag ingenting ifrån dig efter de 3 månaderna, så vet jag att du fortfarande är frisk. Så det blev en ekonomisk bonus för oss där, som vi fick bara glädje att ta emot. Under de här 3 månaderna så får Peter ett besked, oväntat besked, att hans jobbarkompis ska sluta. Och hans chef, Peters chef, tar kontakt med mig och frågar om jag kan tänka mig att gå in och jobba med Peter som personlig assistent och personalansvarig åt en handikappad man. Och det är klart jag ville det. Så där började en ny tid på alla sätt och vis för oss. Och livet började bli mer normalt. Vi trivdes med att jobba tillsammans. Ekonomin blev bättre. Och framför allt så gick man ju omkring och tackade Herren. Varje dag var som en gåva från Gud. Att leva i spettfrihet igen, det var fantastiskt. Jag fick smak av hur god Gud är. Och det var en godhet och en kärlek som inte jag förtjänade. Det var bara en nåd. Och den nåden finns tillgänglig för dig idag. Och vi då levde ett par år som en mer normal familj igen. Men livet är ju som sagt upp och ner. Och 2012 så började speciellt våra äldsta barn som har flyttat hemifrån klaga på att jag inte hör. Och jag visste nog att det var så. Men jag ville inte söka läkarvård efter de 7,5 åren. Så att jag drog mig för att kontakta vårdcentralen. Men till slut så kom jag dit och jag fick en remiss till hörselkliniken på Kullbergska Katrineholm. Och de gjorde hörseltester på vårdcentralen redan och upptäckte att min hörsel inte var som den skulle. Och vi kom dit och jag fick mina första hörapparater 2012. Och det var såna här fina små plug-in. Och min audionom sa att jag hade en lätt hörselskada på bägge mina öron. Och jag var tacksam för hjälpen och tänkte att det här är ett hjälpmedel, precis som glasögon, så det ska väl inte vara några större problem. Och audionomen sa att vi kallar dig inom ett par år, det brukar gå 2-3 år, och sen skickar vi ut en kallelse skriftligt. Får du några problem med hörapparaterna under tiden så får du ringa till oss. Och det här med att ringa till hörselkliniken, det var någonting som vi skämtade om och skojade rätt mycket om sen. För saker och ting skulle ta en helt annan vändning väldigt, väldigt snabbt. Efter 5 veckor ungefär så vaknar jag en morgon och det är som 2 tjocka stora glasburkar över bägge mina öron. Jag förstår att någonting har hänt. Och redan då så började det bli problem med att höra i mobiltelefonen och i telefon. Så Peter ringer och beställer tid och vi kommer tillbaka till hörselkliniken. De gör nya undersökningar och det visar sig att hörseln har försämrats ganska mycket. De kalibrerar om hörapparaterna och så säger de likadant en gång till att nu ska det vara okej och nu kallar vi dig om 2-3 år igen. Annars så får du ringa om det blir problem. Och så går det ett par veckor igen. Jag vaknar en morgon likadant och det är som glasburkar över bägge öronen. Vi åker dit än en gång. Det blir nya undersökningar. Hörseln har försämrats rejält en gång till. Och det blir nya kalibreringar av hörapparaterna. Och så här håller det på i väldigt, väldigt raskt tempo. Så raskt tempo så att jag hänger inte med vad som håller på att ske. Min familj hänger inte med. Mina vänner förstår inte vad som händer. Församlingen förstår inte vad som händer. Livet blir komplicerat igen. Det blir ett slags utanförskap när man är sjuk. När man har smärta, då orkar man inte vara social fast man längtar att vara det. Och när man inte hör, då kan man inte interagera i kommunikation med andra människor. Saker blir komplicerat. Jag får alla hjälpmedel som finns. De är fantastiska på hörselkliniken. Jag har bara gott att säga om dem. De var så gulliga. Jag blir liksom lite kändis där, för jag kommer så ofta. Och jag har flera audionomer och de gör flera undersökningar. Och de är bekymrade över min hörsel. Vid ett tillfälle så säger min audionom för att jag ska förstå. Om jag omvandlar din hörselproblematik i procent så har du tappat 80% på 1,5 år av all din hörsel. På 1,5 år så gick jag från att ha lätt hörselskada till att bli gravt hörselskada. Jag hade svårt att höra mig själv när jag talade. Det började höras på talet att jag var hörselskadad. Jag fick stora fina hörapparater med bluetooth-mottagare på. Och de hade gjort sådana här, utan att jag visste om det så hade de satt på sådana här små glittrande stenar. Bara för de var så gulliga de här adonomerna och jag blev jätteglad för det. För de här syntes. Jag fick alla hjälpmedel du kan tänka dig. Jag fick en bluetooth-mottagare som heter Roger Penn. En förstärkare runt halsen. Som man kan ställa in när man har till exempel samtal flera. Ni kanske känner till det. Jag fick en kille som kom hem och installerade en väckarklocka som vibrerar under kudden. Och ett brandlarm där det vibrerar och blinkar lampor. Och blinkar lampor när det ringer på ringklockan och så vidare. Ja, vi är faktiskt kvar brandlarmet. Vi tyckte det var så bra så vi är kvar det fortfarande hemma. Så vi fick alla resurser. Jag blev erbjuden skrivtolk ifall vi skulle ha möten på jobbet. Tack och lov så fick jag fortfarande tillåtelse att jobba fast jag inte hörde. Och återigen så fick Peter ta en väldigt stor del eftersom jag inte hörde. Vi jobbade med en handikappad man som inte hade något språk. Hörs det? Alla var fantastiskt gulliga. Och jag blev inskriven även på en teckenspråksutbildning utanför Uppsala. En treårig utbildning. Men jag förstod ändå inte att det kunde bli sämre med hörseln. Under hela den här perioden så blev det ett utanförskap och en ensam period. Och det blev också jobbigt med familjen. Jag tror att det som var allra, allra svårast var att jag kunde inte tala med mina barn i telefon. För de var ju vuxna och hade flyttat hemifrån, några utav dem. Och det där var jättesvårt. Och jag fick lära mig att skriva sms. Jag var inte van vid det där och det var inte alls detsamma. Man tappar liksom vardagskontakten. Och jag vet en gång vi hade skolavslutning och min bästa väninna Caroline, hon stod och pratade med mig. Och jag frågade om, inte en gång, inte två gånger, inte tre gånger, fyra gånger. Och till slut så tittar hon på mig. Och så ser jag att hon får tårar i ögonen och så bara står hon och kramar om mig. Och ger upp. Det gick inte att kommunicera med varandra längre. Jag blir erbjuden kuratorhjälp. Det får alla som är med om saker och ting som går väldigt fort. Och jag var en gång och träffade kuratorn, men då läser jag ju vad hon skriver på laptopen, skrivtolken, och det kändes väldigt svårt att kommunicera även där. Så när jag åker hem och kommer hem så tar jag ett beslut. Och jag är så tacksam för att jag tog det beslutet. Jag tar beslutet att Gud, du får vara min kurator. Och jag tar det beslutet att jag ska vända mig till honom ännu mer än vad jag gjort förut. Och när jag tar tid med Herren, då är jag jättebesvärlig inför Gud. Men jag kommer precis som jag är. Han känner mig och han vet att jag tycker det är jobbigt och han vet att jag är ledsen. Och jag liksom utgjuter mitt hjärta i en ny äkthet inför honom. Och till min otroligt stora, stora förvåning. Efter jag har bett och jag har utgett ut mina bekymmer. Och jag sitter där med en andaktsbok, med min lilla skrivbok och en penna. Så hör jag honom i tystnaden. Så får jag tilltal ifrån honom. Ibland är det ett bibelord. Ibland är det bara andra saker som bara kommer. Och jag skriver ner vad han säger. Och jag skriver ner bibelordena. Och jag upplever att han är där med sin närvaro. Och jag kommer in i de här stunderna i min bönekammare när jag känner att jag är jätteledsen. Och jag går ut därifrån och känner mig buren. Som att Gud bara tar mig i sin hand och bara lyfter upp mig varje gång. Och det blir en längtan i mitt inre att bara komma med, tillsammans med Herren. Med Jesus. Och någonting nytt börjar på insidan och i relationen med Gud. Han hade sånt tålamod med mig. Jag tänkte, har han det när man kommer och klagar, då kan ju vem som helst få möta honom. Och jag var svår, för jag tyckte att jag var jobbig och besvärlig. Jag var inte värd att älskas. Jag var som en torr skorpa som behövde doppas i teet för att bli mjuk på insidan och förstå att han älskade mig. Vet du om att du är Guds älskade barn? Du är inte bara Guds barn ifall du har tagit emot Jesus i ditt liv. Du är hans älskade barn. Han känner dig. Han har räknat dina hårstrån på ditt huvud. Och han gläder sig över när du kommer till honom. Hans kärlek är så oerhört stor. Den är bredare och den är högre och den är djupare och vidare. Vi kan inte gå ut ur den. Vi förtjänar den inte, men han ger den till oss. Och känner du inte Jesus här idag, så vill han föra dig in i den kärleksrelationen med Gud, Fadern, Sonen och den helige Ande. Och det kan du få genom Jesu blod på korset. Genom att ta emot Jesus, få förlåtelse för vår synd, så rullas hans blod ut som en röd matta och du kan ta emot honom. Och så får du komma in i relationen med Gud, pappa, din far. Nu hade jag en förutsättning för att komma in i att höra Herren. För jag hörde ju inte i det naturliga. Så allt var tyst runt omkring mig. Och ibland behöver vi alla stänga av ljud för att höra honom, uppfatta honom. Jag vill också säga att Gud vänder ju såna här situationer till någonting gott. Men han sänder aldrig sjukdom. Han använder inte sjukdom. Det tror jag inte på. Men han använder den här perioden för mitt bästa. Men fast att relationen blev fantastisk med Herren och jag fick uppleva så många underbara tilltal, så blev min hörsel inte bättre. Det fortsatte att försämras. Och det var ju fortfarande jobbigt för oss alla. Peter och jag, vi kunde inte kommunicera. När jag tog ut hörapparaterna på kvällen så fanns det ingen möjlighet att höra någonting alls. När jag hade hörapparaten kanske jag kunde urskilja lite grann någon gång ibland. Och det blev jättemycket missförstånd och vi skrattade åt det sen efteråt. För det är så dråpligt. Peter skulle köra våra barn till skolan och så rullade han ner fönstret i bilen. Och så säger han, vad jag tror är katten bakom bilen. Och så frågar han ifall Gabriel har fått med ryggsäcken. Det var helt totalt. Och Gabriel, han skrattar i bilen. Mamma, du hörde inte igen. Och jag fick liksom bjussa på mig själv. Jag som hade varit så blyg. Jag gjorde bort mig hela tiden. När jag mötte människor så hörde jag inte. Och det blev missförstånd. Jag visste inte vilka dagar det var, vilka tider de hade sagt, för jag hörde fel. Men jag fick liksom lära mig att ja, det är inte hela världen. Vi var till och med lite engagerade i öppen kyrka i vår församling. Och vi hade många invandrare som kom. Och jag förstod inte ett dugg vad de sa. Jag hörde inte. Men jag kunde vara där. Jag kunde se glad ut. Jag kunde krama om dem, jag kunde baka en kaka, jag kunde vara liksom delaktig. Så jag var i alla fall där. Det var en mycket märklig tid. Där Gud gjorde mycket i oss, i mig också. I maj 2014 så får vi en kallelse till överläkaren efter att jag har varit på jättemånga undersökningar hos mina adenomer. Och vi får ett skriftligt besked att vi ska komma med en familjemedlem och träffa henne. Och vi kommer dit, Peter och jag, och där sitter hon och en skrivtolk som skriver på en laptop vad hon säger. Och hon frågar om jag vet vad ett cochlea-implantat är. Och så säger hon att hon har entusiastiskt, så jag ser det på hennes ansikte, hon ser väldigt glad ut, att hon har ordnat en operation för ett cochlea-implantat åt mig till hösten 2014. Och jag meddelar genom skrivtolken att jag vet vad ett cochlea-implantat är. Min svärfar var med om en cykelolycka och opererat in en sån här konstgjord ledning. Det är som en konstgjord hörselnerv. Men det fungerar inte särskilt bra för honom. Han kan fortfarande inte höra i telefonen och han har svårt att höra när vi är mer än två personer när vi träffar honom. Och hon ser väl överläkaren när jag meddelar det här att jag inte är jätteglad utan ser lite bekymrad ut. Och jag ser att hon blir lite frustrerad i ansiktsdragen och så läser jag på laptopen att du måste bestämma dig för den här operationen innan det är för sent. Och så säger jag, vad menar du med för sent? Ja, innan du mister din hörsel helt, säger hon. Kommer jag att bli helt döv, säger jag. Ja, säger hon. Du kommer att bli helt döv inom ett par år. Och det här var 2014. Och när hon säger det, då kommer det som en stor klump i magen. Och Peter och jag, vi går därifrån helt tysta. Och vi sätter oss i bilen och vi sitter bara där en lång, lång stund. Och vi är liksom i chock. Jag vet inte vad jag hade tänkt när vi skulle ta överläkare, men jag tänkte väl i min enfald och naivitet att det var som att gå till ögonläkaren eller optiken och hon skulle fixa till mina hörapparater och sen skulle det bli bättre liksom. Det är som att man kommer till optiken och ska man få nya glasögon och så säger han eller hon att du kommer att bli helt blind. Och vi sitter där i bilen och det är så många tankar som kommer. Och jag tänker, hur ska det bli framtiden? Jag kan inte teckenspråk. Jag hade försökt lära mig men det gick jättetrögt. Peter kan inte teckenspråk. Barnen kan inte teckenspråk. Hur ska jag kunna jobba om jag är helt döv? Det går ju inte. Och så tänkte jag, när mina barnbarn kommer, hur ska jag kunna ta hand om dem? Vem vill lämna sina barn till en döv mormor eller farmor? Och det var alla tankar kom. Men du vet, det finns på sociala medier så cirkulerar en bild av Jesus och så står det på engelska ... but God, men Gud. Det finns inget som är för sent för Gud. Det finns ingen situation som inte han kan förändra. Efter det här beskedet så åkte vi iväg på en utlandssemester. Jag är så tacksam för att vi hade bokat det. För då fick vi lite annat att tänka på. Och vi åker med delar av vår familj. Vi åker till Grekland. Och Gud är med även på semesterresor. Han är närvarande även där. Och där får jag en dröm, och jag berättade om det igår. På natten så drömmer jag att jag ser mig själv gå in på hörselkliniken i Katrineholm. Och dörren öppnas, jag knackar på hos min audionom och hon öppnar dörren och ser förvånad ut och frågar: Maria, vad gör du här? Och i drömmen så zoomas mina händer in och jag ser dem så här. Och så vänder jag på mina händer och så öppnar jag dem och där i ligger mina hörapparater. Och så hör jag mig själv säga i drömmen: jag ska bara lämna tillbaka de här. Och sen slutar drömmen. Men drömmen var så detaljerad. Den var så tydlig. Och den var en sån närvaro och frid när jag vaknade på morgonen. Och jag brukade inte drömma. Så jag förstod att det här måste vara du, Gud. Du vill säga någonting. Men jag tänkte inte på att jag skulle bli helad och frisk, utan jag tänkte på att jag lämnade tillbaka hörapparaterna. Då ska jag nog tacka nej till den här operationen. Det är så här, när de gör en cochleaimplantation så skär de av den befintliga hörselnerven. Och då är det ju oåterkalleligt på det sättet. Så att jag var ju tveksam. Jag tar till mig den här drömmen och jag får lite bibelord. Men jag kan inte säga att jag kände att jag hade någon tro för att Gud skulle göra någonting. Men däremot så uppfattade jag och upplevde att jag lärde känna Herren under tiden av hans kärlek. Jag ska också nämna att överläkaren sa att det var en permanent skada i snäckan i mina öron. Att det var hårcellerna som fångade upp ljudet som bröts av och föll av i ett jätteraskt tempo. Hon visste inte exakt vad det berodde på. Det fanns olika teorier vad som hade hänt. Men hon sa att det är permanent. Det går inte att göra någonting åt. Så att jag, ja. Men vi kommer hem då 2014 efter den här resan och livet fortsätter så sakteliga och ingenting blir ju bättre då med hösten. Och det är tufft. Jag vet att vi skulle ha ett midsommarläger, jag tror att det var 2025, med församlingen. Och vi jobbade den helgen. Jag har ju fick förmånen att vara kvar fast jag inte hörde. Och vi skulle åka ut på söndagen. Vi trodde att det skulle vara vanlig gudstjänst med vår dåvarande församling. Och när vi kommer dit så ska vi delas in i grupper och samtala om vad vi har på våra hjärtan. Och vad vi kan bidra med i församlingen och vad vi kan ge. I både praktiskt och andliga gåvor och så vidare. Och jag vet att det blir så jobbigt för mig att sitta där. För det första hörde jag ju inte vad de sa. Och när jag uppfattade då att vi skulle tala om vad vi kunde bidra med, så kände jag mig så värdelös. Vad hade jag att ge till Gud och församlingen? Jag hörde ju inte. Då ska jag säga till dig som sitter här sjuk och känner att du har ingenting att ge. Du är viktig. Just precis som du är. Oavsett om du har sjukdom i kroppen. Så kan Gud ändå använda dig. Men det lilla du kan göra och ge. Så du är viktig och värdefull. Men vi sitter där då tillsammans med ett gäng och jag tittar på Peters anteckningar och så vidare och försöker hänga med så gott det går. Sen efter den här samtalen så skulle vi äta en sista middag tillsammans innan de skulle städa stugorna och vi skulle åka hem. Och vi går in i matsalen och det är mycket folk där. Och Jag bara hör liksom brus, jag hör, men jag kan inte urskilja ett enda ord. Så jag bara känner, det är ingen idé att jag sitter här, utan jag gick ut utanför och sitter, ja, nästan själv. Det kom några stycken sen och äter min middag. Och vi åker hemåt, och i bilen hem så känner jag någonting som inte jag upplevt innan. Jag känner mig arg. Och jag är en lugn person. Jag blir inte lätt arg. Jag känner mig besviken på Gud. Och hemma så eskalerar det här. Jag känner som att någonting bara väller upp. Och jag är arg och jag är ledsen. Och alla konstiga känslor bara kommer upp. Och jag är så arg så jag till och med tar någonting och river ner något på pianot hemma. Och så bara ropar jag ut till Gud. Gud, varför? En gång till. Den här isoleringen. Och det här utanförskapet. Peter kommer ner för trappan och han undrar vad alls ändå, vad händer? Och så förklarar jag att jag är besviken på Gud. Och tårarna bara strömmar. Och då säger han någonting som är riktigt, riktigt bra. Han sa väldigt bestämt, men kärleksfullt. Nu går du upp och gör upp det här med Gud själv i din bönekammare. Och det gjorde jag. Jag gick upp och stängde dörren och gick ner på knä. Och så fick jag be Gud om förlåtelse att jag hade varit besviken. Jag hade varit besviken på honom för att jag var sjuk. Men det var inte han som hade gett mig sjukdomen. Så jag ber Gud förlåt mig. Och det känns som en tung ryggsäck bara faller av. Och jag känner en lätthet igen. Och jag vet att jag har gjort det som jag ska göra. Men jag är fortfarande ledsen. Och på kvällen när vi ska sova så Peter har somnat så ligger jag och gråter. Ordentligt. Tårarna bara rinner. Och jag tycker att framtiden ser hopplös ut. När jag ligger där så hör jag plötsligt kristallklart en stämma inom mig. Och jag hörde det så tydligt. Och stämman sa så här, Maria, det här är inte min vilja med ditt liv. Och när han säger det så väller hans kärlek över mig. En faders kärlek som älskar sitt barn och som inte vill att ens barn ska vara sjukt. Och jag bara upplever och känner en sån underbar närvaro av Gud själv. Och jag vet att jag tänker det att ja, även om jag aldrig får hösten tillbaka så bara jag får vara i din närvaro Gud så kommer det att bli bra. Så kommer det att ordna sig. Och där blir det en vändpunkt i mitt inre liv en gång till. Han är trofast. Och han är med. Även när det mörkt och tungt, så kommer han och lyfter oss upp. Efter det här så går det ett år till. Och nu är vi framme till 2026. Och det har gått 2 år sedan jag fick diagnosen och beskedet att jag skulle bli helt döv inom ett par år. Och den 20 var det va? Augusti så hade vi barnen hemma hos oss med, de skulle komma hem och vi skulle gratta en av våra döttrar som hade fyllt år. Och de skulle komma hem, de som hade flyttat hemifrån med sina respektive. Vi hade ännu inte fått några barnbarn. Och jag hade fixat liksom en god middag och ja, födelsedagstårta och sådär. Jag var jätteglad att barnen skulle komma hem. Och så kommer de hem. Vi är ju en stor familj då. Vi har ju 6 barn, så vi var många. Och de här ju unga vuxna, ni vet, kommer in liksom insläntrande i mammas kök och öppnar kylskåpet. Och en och en pratar, artikulerar jättetydligt i 5 minuter, som pratar de allihopa i munnen på varandra och skojar och så här. Och vi sitter där längst vårt matsatsbord och vi äter, och jag ser våra barn prata med varandra och glada över att träffas och skratta. Men jag hör inte vad de säger. Och det där gjorde så ont. För jag hade längtat efter att träffa dem och prata med dem. Och jag sitter där och ser munnarna gå, men kan inte interagera i samtalet med dem. Och jag blir så ledsen så jag är tvungen att gå från bordet och skylla på födelsedagspresenter och gå in i sovrummet, stänger dörren och böjer knä en gång till och ber. Och tårarna rinner. Och jag ber: Gud, nu orkar jag inte mer. Nu måste du hjälpa mig. Och du vet, när man ber så där i sanning, det går rakt upp. Gud hör din bön. Han hörde min. Han hör din bön också. Jag går ut igen och samtalar så gott det går med våra barn, och vi får en fin kväll. Dagarna innan den här födelsedagsfirandet så har jag suttit tillsammans med Gud med min andaktsbok, där jag skriver vad hans små hälsningar till mig. Och en hälsning jag fick var att nu är det ett nytt kapitel i ditt liv som kommer. Och jag förstod inte vad han menade. Jag hade ingen aning. Men jag skrev ner det. Jag tror det var den 19 augusti som jag skrev ner det. Det finns i min bok. Det är de hälsningarna i slutet av min bok är bilder av min andaktsbok där jag skrev ner, så det är originalet. Den 20 lördagskvällen slut och vi går och lägger oss, och sen är det söndag och 2 av våra barn stannar över, så vi har 3 av våra barn som ska följa med på gudstjänst den 21 augusti. Och det är en vanlig gudstjänst förutom att vi får besök av ett missionärspar som heter Per och Abby Åkvist, som är missionär i Etiopien. Och jag hade lovat mina vuxna barn att vi skulle gå på gudstjänst. Tack och lov, höll jag på att säga. För när jag vaknar på söndagen så har jag jätteont i huvudet och mår inte alls bra. Jag är ledsen fortfarande. Och känns precis, faktiskt enda gången som jag verkligen upplevde att jag inte ville gå till kyrkan. Det kändes som jag ville dra täcket över huvudet, ungefär så. Men vi kom iväg i alla fall. Och de visade en film om Etiopien och jag kunde hänga med lite grann. Och så predikar Per Åkvist. Jag vet inte vad predikan handlade om, för jag hörde inte. Men efter predikan så inbjuder han till förbön för sjuka. Och det uppfattar Peter och det uppfattar Gabriel, vår son. Så Peter, han sätter faktiskt en armbåge i sidan på mig. Han brukar inte göra det. Och Gabriel vänder sig om och säger: mamma, säger han, du ska gå fram, säger han och pekar. Och jag hade varit framme och fått förbön jättemånga gånger. Och det blir ju så där, när en församling får följa någon som är sjuk, då känner man ju så mycket för människan. Och de var så gulliga och bad för mig så mycket. Så de tyckte nästan det var jobbigt att jag gick fram igen. För de blev ju ledsna för min skull när ingenting hände. Men jag reser på mig och jag går fram. När jag går fram så får jag en härlig syn. Jag ser ett kylskåp. Och jag tänker på mina vuxna barn som var hemma dagen innan. Och så tänker jag, men jag är ju Guds barn. Och nu går jag fram till ditt kylskåp, Gud. Vad har du för mig? Och så går jag fram där och ställer mig. Och så kommer Abby Åkvist fram. Och jag berättar för henne vad läkaren sa 2014. Att jag skulle bli helt döv. Och så säger jag till att nu får du be för mina öron. Och så kommer jag ta ut mina hörapparater och så la jag dem jämte där på en högtalare. Och hon börjar be. Och när hon ber så känner jag Guds närvaro och helighet. I Gamla testamentet så står det att Guds härlighet kom, då kunde inte prästerna stå upp, utan de föll inför Guds ansikte till marken. Jag faller till marken. Det fanns inte en möjlighet att stå upp. Jag faller till marken och jag får ett underbart, ljuvligt, härligt och saligt möte med Jesus. Jag känner hans härlighet. Jag känner hans ljuvlighet. Efter ett litet tag så kommer Per och Kvist fram och ber någonting. Men jag hör inte vad han säger för någonting. Men när han ber, för jag hör att han säger något men inte vad, så känner jag det som en varm filt som läggs över mig. Efter en stund så reser jag på mig. Jag hämtar mina hörapparater och går och sätter mig genom tapeten ner i bänken. Har mina hörapparater i händerna. Under tiden så har några lovsångare gått fram. Lovsångare har gått fram och börjar sjunga en lovsång mot slutet av gudstjänsten. Och vi hade som här var text på lovsången. Och jag sitter där och tittar på texten samtidigt som jag tycker det är väldigt högt. Jag hör ju vad de sjunger. Och så sitter jag och tittar på hörapparaterna. Jag har gått fram för förbön, men poletten har inte trillat ner för mig. Jag fattar inte att någonting har hänt. Och vår dåvarande pastor går fram och så ska han avsluta gudstjänsten. Och så säger han att nu blir det kyrkkaffe. Tyvärr blir det inte etiopiskt kaffe utan svenskt kaffe. Och jag sitter där och hör vartendaste ord han säger. Och så sitter jag och tittar på mina hörapparater. Och jag där blyg och som jag plötsligt ropar högt inför allihopa. Daniel, jag hör vad du säger. Och han tittar upp på mig och ser väldigt, väldigt förvånad ut. Och så vänder jag mig om och så tittar jag till på Peter. Och Peter förstår vad som har hänt den här gången. Han sitter och gråter. Och Gabriel han skrattar och våra döttrar Rebecca och Victoria börjar storgråta. För de fattar också att någonting har hänt. Det blir lite turbulens i gudstjänsten. Det är liksom kanske inte så vanligt att det händer något sånt här. De har följt min resa. Många var där som visste precis hur eländigt det hade varit. Och de ser förvånade ut. Några är lite misstänksamma, några är glada, några är försiktigt förhoppningsfulla. Innan vi åker därifrån från gudstjänsten så tar jag upp min mobiltelefon. Och för första gången på 3,5 år så ringer jag. Och den som svarar var vår son som bor i Örebro. Han var 26 år då. Och han svarar när jag ringer. Och så säger hej Johannes, ja det är mamma. Du ringer, säger han. Och han är en sån här teknisk kille så jag anade att han tänkte att jag hade fått något tekniskt hjälpmedel. Och säger ja, jag är på gudstjänst, så jag har precis fått förbön och nu hör jag. Och det blir jättetyst i telefonen. Och så hör jag efter ett litet tag. Wow, vad häftigt. En 26-årig kille. Och så säger han innan vi lägger på luren. Mamma, säger han. Jag älskar dig, säger han. Och vi åker hemåt så småningom. Vi bor på landet. Jag kliver ur bilen. Och jag hör gruset under skorna. Jag sätter i nyckeln i ytterdörren och jag hör när jag låser upp. Och jag sätter på vattnet i köket och ska skala potatisen och jag hör vattnet. Såna små, små saker. Och på kvällen så är mitt huvud så trött. Det är som att jag har varit på en sån där hårdrockskonsert kan jag tänka mig. Och jag tänker att nu kommer jag att sova otroligt gott här nu då. Och jag kan inte sova. Det är något som låter. Det är min mage som kurrar. Sen kom det en fluga som började surra. Och sen började Peter snacka. Och då var det helt kört. Och jag som inte har hört på så länge, så var det var faktiskt som ett jetplan när Peter började snacka. Så det var... Vid 16:30 tiden så kommer brevbäraren med tidningen. Vi hade tidning på den tiden. Och vi bor på landet och det är flera brevlådor som är utanför vår tomt. Och det ligger en bra bit nedanför. Och vi hade sovrumsfönstret lite öppet så här. Och jag hör när han stänger locket på vår brevlåda. Och jag bara, det var det ljuvligaste jag hört. Jag tänkte, jag hade inte sovit en blund på hela natten, men det gjorde ingenting. Det var helt fantastiskt. Jesus är densamme. Igår, idag och i all evighet. Jag tänker att nu ska jag ta kontakt med läkarvården. Och jag vill också tala om för att stå här och berätta om det här var absolut ingen självklarhet för mig som var blyg. En gång när jag var i bön till Herren så gav jag honom ett löfte. Jag lovade Herren att skulle jag någon gång i mitt liv höra igen och han gav mig hörseln tillbaka, då lovade jag honom att tala om det och berätta för att ge honom äran. Och det har jag hållit. Och då kände jag att då måste vi vända oss till läkarvården igen och att de kollar upp mina öron vad som har hänt. Om jag ska kunna berätta det här. Och jag ringde för första gången igen till hörselkliniken. Och då var det en ny sekreterare som svarade tyvärr. Men hon har min journal framför sig och när jag ringt så kom jag på, men vad ska jag säga? Vad ska jag säga? Ja, jag får väl säga som det är. Och hon svarar och så säger hon, jaha, jag ser att din hörsel har försämrats i omgångar här. Att du var här sist i maj 2016. Är det dags igen, säger hon. Nej, faktiskt inte, säger jag. Och det är så här, säger jag, att jag är kristen. Och jag tror på Jesus. Och jag har varit på gudstjänst och fått förbön. Och nu hör jag. Och det blir alldeles tyst. Och så säger hon, jaha. Det ska vi kolla upp noga, säger hon. Ja, men det går bra, säger jag. Och jag hör ju att hon tänker att det är en sån där konstig människa som ringer. Men det bjuder jag på. Det gör inget. Vi fick en tid den 9 september 2016. Det är alltså 10 år sedan. Nu i september. Och vi åkte dit, Peter och jag, klockan 9 på morgonen. Och vi kom dit och det var inte en människa på hörselkliniken. Och i vanliga fall så brukade de komma ut och möta mig. Och de var alltid jättetrevliga. Det var de nu också, men de syntes inte till. Vi satt i väntrummet. Det kändes att det var lite annorlunda den här gången. Det var spänt i atmosfären. Min audionom kommer och så säger hon, Maria, jag har hört vad som har hänt. Varsågod och följ med mig. Då ska vi göra ordentliga undersökning av din hörsel. Hon tar längre tid på sig än hon brukar och hon gör väldiga undersökningar. Och efter undersökningarna är klar så frågar hon ifall att jag kan sätta mig framför datorn som är i anslutning till audionomrummet. Och så säger hon, här har du hörselkurvan från i maj 2016. Här är dagens audionomkurva, hörselkurva. Och så säger hon, ser du skillnaden? Ja, jag ser skillnaden, säger jag. Och så säger hon, din hörsel är inte perfekt. Men den är inom normalområdet för din ålder. Det betyder, sa hon, du kommer inte höra de ljusaste diskanten, till exempel bönsyssor och sådana ljud. Men det betyder att du är klassad som normalhörande. Du kan kalla det som har hänt ett mirakel, sa hon själv. Och det var ju fantastiskt. Ja, det var helt, helt underbart att få det bekräftat och från henne. Och hon var så gullig. Hon bjöd in både Peter och mig sen på sitt kontor. Och så berättade hon, det här har gjort min dag, sa hon. Jag har aldrig någonsin varit med om något liknande, sa hon. Och hon ville veta mer, var jätteöppen. Och sen så innan vi skulle gå så var jag ju tvungen att lämna tillbaka mina hörapparater. Jag är inte berättigad att ha hörapparater längre. Jag fick ta upp dem precis som jag hade drömt i drömmen och lämna tillbaka dem till henne. Och sen kramar hon om både Peter och mig och så säger hon, nu hoppas jag slipper se igenom er här, sa hon. Och vi har inte behövt åka tillbaka. Och min hörsel är inte riktigt perfekt. Diskanten är lite nedsatt på vänster. Men jag är inte döv. Gud är trofast. Han gör mirakler än idag. Så jag hoppas att du kan känna, om du är sjuk, att det finns hopp. Kunde han ge mig nya hårceller i öronen? Då kan han ge nytt hjärta, ny lunge eller vad du än behöver. Han har skapat dig och han vet hur han ska göra. Ingenting är för litet och ingenting är för stort. Och är det andra saker du behöver hjälp med som inte är relaterade till sjukdom, kom då ihåg vad han gjorde för mig. Då kan han göra det för dig. Även om det är andra saker också. Vi har en god, god Gud. Och han är här. Idag. Och han vill möta dig. Vi skulle så gärna vilja erbjuda dig att komma fram. Och vi får be för dig. Inte för att vi är något speciella. Men för att du ska verkligen tala om för Jesus att jag kommer till dig. Så att komma fram är som att tala om för honom att nu kommer jag till dig. Att du tar ett steg mot honom. Så ska vi lägga händerna på dig och bara välsigna dig och be för dig. Så får Gud göra det som bara han kan göra. Jag ska avsluta med att läsa ifrån Jesaja. Och jag läser från Jesaja 53, ifrån vers 3 och 5. Han var föraktad och övergiven av människor. En smärtornas man och förtrogen med lidande. Lik en som har skylat ansiktet för, så föraktad att vi räknade honom för intet. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull. Slagen för våra missgärningars skull. Och straffet var lagt på honom. För att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Jag tackar dig Jesus för det du har gjort för var och en här. Jag tackar dig Jesus att du tog straffet. Det som vi förtjänade tog du på dig. Och du tog allt för att vi skulle få frid här. Jag tackar dig att du har öppnat en väg. Tack att du bar våra smärtor och våra krankheter och sjukdomar. Och tack att du vill se frukt Låt din själ få se frukt på det du har gjort, Herre. Att du kommer med din närvaro och möter var och en här idag, Herre. Jag tackar dig att du är densamme. Och att det finns inget som är omöjligt för dig. Jag ber nu, Herre, att du kommer och rör vid människor, Herre, som bara du kan göra. Vi tackar dig, Jesus, för det. I Jesu namn. Amen. Du är välkommen.